gillar inte att tänka så mycket på döden.
Det är ju underbart.
Känslor.
En del av mig liksom vill explodera.
Kunskaper.
E-moll, men här klingar det S.
Bråk.
Håll käften.
Betyg.
Det får bli en femma för att jag känner
mig
så knockad. Liksom. Ja.
Musikrevyn i P2 guidar bland nyutgiven klassisk musik. Söndagar 12.03 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Det här är Text och musik med Erik Skylt.
Hur starkt kan solen lysa? Hur blå kan himlen bli? Hur kan en molnfri dag som denna finnas? Och turisterna flockas borta vid palatset och katedralen. Men vi sitter här i skuggan i denna sommardag utan slut. Lycka är att finna sitt inre Venedig. Tanken kommer ursprungligen från Marcel Proust. Det är en plats som betyder allt, men som du egentligen inte behöver besöka. Allt det här är mycket platonskt förstås. För där på det stora torget med den blåsmutsiga lagunen utanför, långt från idévärlden, där finns det risk att du blir besviken. Men ett inre Venedig, ett outgrundligt Arkadien. Jo men, nu hör jag ljuden från Markusplatsen. Här i skuggan har musikerna redan börjat plocka fram sina instrument. Denna enkla melodi, den tunna guldtråden i den mindre ensambens anspråksfulla väv. I hela mitt vuxna liv har jag lyssnat till den. Han som skrev den, han dog just här, i det yttre Venedig, i ett av palatsen som han hade fått låna några kvarter härifrån. Och denna melodi, Liebes Tod, dödens musik kallad. Det är slutet av Tristan och Isolde. Jo, dödens musik är ju i handlingen, för det här, ja, efter det här så är ju operan slut. Och Wagners Schopenhauer-influerade syn där kärleken är starkare än livet och därför behöver döden för att kunna fullbordas. Den idén om kärleken löper förstås genom hela den romantiska operan. Men här, samma musik, fast inspelad på Markusplatsen i Venedig. I denna musik som jag alltså lyssnat på så länge kan minnas, här hör jag nu något annat. Inte kan det här ha något med döden att göra. Det spelar ingen roll vad orden säger när musiken så tydligt talar om något annat. Ja, om stor harmoni. Allt vilse som till slut finner sig själv. Och det rasslar om kedjorna i Platons grotta. Det skramlar från porslinet som kyparen snabbt samlar ihop för att erbjuda bordet till nya turister. För ett ögonblick tror jag att det verkligen är sant. Den här musiken skrevs för såna här stunder. För stark är solen. Blå är himlen med milda vindar från lagunen. Och mörkret aldrig djupare än en enkel espresso.
Thank you.
Richard Wagners Liebestod, slutet av operan Tristan och Isolde. Och här hade vi alltså amerikanska jazzpianisten Uri Caine och hans ensemble från den fantastiska skivan Wagner e Venezia, inspelad i just Venedig på gator och torg i början av juni år 1997. Vilken fin sättning också. Piano, två fioler, cello, basfiol och dragspel. I min värld är det här albumet en skatt att ständigt återvända till. Särskilt så här i början av sommaren. Och extra betydelsefull har skivan blivit när jag under de senaste åren funderat på romantiken och den romantiska rörelsen. Det sägs ju att romantiken är på väg tillbaka, vilket verkligen är något som jag själv har omfamnat. Men som alla konsthistoriker eller musikhistoriker eller idéhistoriker vet, så kan ingen historisk rörelse återuppstå utan förändring. Det skulle i så fall bli kitsch eller pastisch, vilket är det minst romantiska som finns. I Uri Caines skiva ser jag då en öppning. Det är Wagners musik. Samma plågade Wagner, verksam i brytpunkten mellan tidig och sen romantik, där genaromantikernas friska upproriskhet och Caspar David Friedrichs stillsamma melankoli plötsligt började gå över i något annat. Ja, Wagner, Schopenhauer, Nietzsche, den sena romantiken, där döden som tema blir allt mer tydlig. I dess mest extrema form blir längtan efter mer liv då en längtan efter undergången. Och den delen av den romantiska rörelsen ska man nog akta sig för. Det är därför idén om ett inre Venedig är viktig. Och då handlar det inte så mycket om det faktiska Venedig. En plats som jag själv till exempel aldrig har besökt. Utan Venedig som idé, ungefär som den ter sig i Marcel Prousts roman. Eller i Brideshead Revisited, där Venedig ändå är platsen där den förlorade världen finns kvar. Där solen alltid skiner, där frukten alltid är mogen och nallen, Aloysius, alltid är på gott humör. Och med det inre Venedig som fond har inte Wagners musik längre så mycket med döden att göra. Det stämmer nog inte, det är bara en gissning från min sida. Men 6 gånger besökte Wagner Venedig med sin familj. Från åren 1858 till sin död den 13 februari år 1883. Sommaren 1858 slutförde han också arbetet med första akten av Tristan. Och tänk om den stora melodiska bågen, flera timmar lång, den som löper från Tristan-ackordet till Isoldes kärleksdöd. Tänk om det i grunden här finns gondoljärernas sånger. Den sorgsna men lätta sången. En alldeles lugn sommarmorgon när kanalernas vatten är helt stilla. Ja, en ny romantik, mer italiensk, som när antiken plötsligt kom tillbaka i form av renässansen. En ny romantik under en blå himmel. Thank you. Igor Levit spelade från Felix Mendelssohns Lieder ohne Worte. Här hade vi satsen i fissmål som också har titeln Venetiansk gondolsång. Och nu ytterligare en musik där staden Venedig är huvudperson. Musik ursprungligen skriven för flöjtsolist, men här i en version för violin och stråk orkester, largosatsen från konsert i B-dur av Venedigs store tonsättare Antonio Vivaldi. En ny romantik, likt den som Marcel Proust drömde om i sin tanke på ett inre Venedig. Världen var redan då modern. Flygplanen dånade över slätterna norr om Paris där tåget mot Balbec tuffade fram genom grönskan. Och Eiffeltornet var redan en triumf och stålet och krigets 1900-tal stod för dörren. Men den som drömde om ett inre Venedig drömde om fred. Jag drömde om en fördjupad livskänsla där det egentligen aldrig var teknisk utveckling eller vetenskapliga landvinningar som var det stora hotet, utan en borgarklass som tog arvet från Venedig, det vill säga tanken om en konst som kunde vittna om det himmelska. Jag som tog den tanken och gjorde den till en identitetsmarkör, vilket nog är det mest livsdränerande som kan ske. Men en ny romantik, ett inre Venedig, det är som när huvudpersonen i John Williams roman Stoner av en händelse får höra en sonett av Shakespeare. Och det kommer förändra hans liv. Han är den enkle pojken från den amerikanska landsbygden. Till Europa kommer han aldrig, än mindre till Venedig. Men han behövde aldrig förflytta sig rent fysiskt. För konsten, i dess vidaste bemärkelse, hade gjort den förflyttningen åt honom. Det räckte med några rader. Och på en kvart, under en lektion i klassisk engelsk litteratur, hade han gått från de dödas till de levandes rike. Och då spelar det ingen roll att den 73:e sonetten på många sätt har samma tema som Tristan och Isolde, trots att det här skrevs nästan 250 år tidigare. I mig, säger poeten här i Eva Ströms översättning, i mig ser du en sådan skymningsstund. Du ser i mig en årstid. Det är gula löv på kvistar, darrande i köld och regn. Och det stora, ja det romantiska kan man väl säga, även om det då inte handlar om tidsepoken. Ja, det stora är just det här i mig, likt Johannes evangeliets jag är. Det är så poeter och magiker och profeter har formulerat sig alla tider. Det handlar om förbindelse mellan det inre som ofta är så svårfångat och det yttre som är vårt gemensamma och därför ett så kraftigt verktyg. Vad jag önskar att också jag hade en sån förmåga, just för att det skulle lindra något som alltid varit en sån plåga. Att inte lyckas göra sig förstådd. Men att då kunna säga något som Shakespeare gör i den 73:e sonetten. I mig ser du, jag solnedgång, glöd efter brand, aska och valvruin. Kanske var det därför som Marcel Proust återkom till det här med Venedig. Som en modernare form av samma sonett. I mig ser du ett inre Venedig. I mig ser du en blå himmel. I mig ser du lugnt vatten, alla kanaler och båten jag sålde. Den som var blå och läckte när man gick på kryss. Nu ligger den förtöjd vid bryggan nedanför det vackraste palatset.
Thank you.
Många med mig, ja, det känns ibland som hela den klassiska musikens värld är enad just i den här frågan. Adagiosatsen från Franz Schuberts cellokvintett i C-dur. Här har vi en av musikhistoriens största mästerverk. På samma nivå som Beethovens tredje symfoni, förspelet till Tristan och Isolde eller hela Mozarts trollflöjten. Och så underbart de spelade. Emerson-kvartetten förstärkta med Mitislav Rostropovich på cello. Ja, ett inre Venedig handlar om, och om en ny romantik, återfunnen likt antiken i slutet av 1400-talet, men befriad från det tungsinta oket som lades över konstyttringen mot andra delen av 1800-talet. Nu hade vi visserligen ingen av romantikerna här alldeles nyss. Musiken sägs vara skriven i slutet av 1770-talet i Venedig, vilket gett stycket dess namn, Sinfonia i D-dur, den venetianska. Nej, inte en romantiker, men en figur som förekommer i en av de mest romantiska filmer som någonsin spelats in. Framförallt för att det handlar om en konstnärs odödliga geni och upphöjdhet och hans rivals tillkortakommanden. Jag vet att musikforskarna säger att vi har fel, men jag säger som min fru när det kommer till filmen Amadeus. Jag utgår från att det rör sig om en dokumentär. Ja, när det kommer till medelmåttan Antonio Salieri tror jag nog Milos Formans berättelse är rätt så nära verkligheten. Visst hör man det lugna kluckandet från Venedigs kanaler i den här musiken. Men är musiken stor? Hör man något som kommer i närheten av Mozarts eld? Jag är tveksam. Andra satsen från Antonio Salieris venetianska sinfonia i D-dur spelade gjorde London Mozart Players under ledning av Mattias Bammert. Heaven looks through you. There's a life I choose. I've been gone since June. There's nothing we can't do. Don't tell me it's too soon. Another night in ruins. Sunbeams fill the room. So let's change the view. Let's burn down the sun. Your eyes tell me it's too soon. And I- Vad var nu det här? Jo, Yung Lean med den nya låten I'm Your Dirt, I'm Your Love. Svenske Yung Lean, eller Jonathan Leandor som han egentligen heter, en av landets största indie-exporter de senaste åren. Vi som samtidigt är intresserade av lite äldre kultur känner honom också som författaren och kulturskribenten Kristoffer Leandors son. Kristoffer Leandor som liksom sammanfattat nästan allt jag försöker säga i essäboken Längta hem, längta bort. Jo, men det är väl det som allt handlar om. Romantiken, gammal eller ny. Venedig, inre eller yttre stad. Ge mig vad som helst. En väg ut. Vart du vill, så fort du kan. Vad som helst. Bara det för mig ett steg längre bort från tidens tyranni. I've been out on that open road. You can be my full-time daddy while I'm gone. Singing blues has been getting old. You can be full-time, baby, I don't cold. Don't break me down. I've been traveling too long. I've been trying too hard. Quit one pretty song. I hear the birds on the summer breeze. I drive fast. I am alone in midnight. Been trying hard not to get into trouble, but I got a war in my mind. So I just do it light or dark. Don't leave me now. Don't say goodbye. Don't turn around. Leave me high and dry. I drive fast, I am alone in midnight. Lana Del Rey med Ride. Och då är veckans textmusik slut. Det här var faktiskt vår säsongsavslutning. Nu väntar 10 veckor med repriser. Och så är jag tillbaka med nya program den 24 augusti. Tekniker är Astrid Ankar Krona. Och det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
Somligt är föränderligt, som världsläget och dagspolitiken. Annat är beständigt, som Korsell i P2, som alltid med rariteter ur musikhistoriens gyllene flod. Missa ej, udda söndagar i P2 klockan 14.
Jazz som kan bidra till en lägre vilopuls, en melodiös och tillbakalutad mix av välkänd och ny jazz. Det får du i Jazz mot midnatt med mig, Märet Öhman. När du vill i appen Sveriges Radio Play.
Här är Ekot. Även idag har människor i Gaza som försökt ta sig till ett matutdelningsställe skjutits till döds av israelisk militär. 4 döda har bekräftats av det sjukhus dit kropparna förts, rapporterar nyhetsbyrån AP. Och enligt Gazas Hamas-styrda myndigheter har minst 110 palestinier skjutits ihjäl av israeliska styrkor vid eller på väg till matutdelningsplatser den senaste veckan. Den colombianske presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay har genomgått en första operation efter attacken mot honom, rapporterar AFP. Det var igår som han sköts i huvudet vid ett valmöte utanför Bogotá och hans tillstånd har beskrivits som kritiskt. En 15-åring greps kort efter, men motivet är ännu inte klarlagt. Och Colombia är i chock. Ett så brutalt våld mot politiker har landet inte sett sedan 90-talets knarkkrig. Sverige nu. Flera tunga remissinstanser sågar förslaget att staten ska betala skogsägare som väntar med att avverka. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist säger att efterfrågan på virke gör att lika många träd kan avverkas ändå.
Dels så finns det risk för att avverkning sker någon annanstans istället i landet. Och sen är det också så att det kan hända att staten betalar pengar i onödan. För det kan ju vara markägare som inte alls hade tänkt att avverka sin skog som då får ersättning.
Hela miljömålsberedningens förslag såg redan från början ut att vara otillräckligt för att